Hjärtligt välkomna till det här avsnittet. Jag sitter med Robin här och du jobbar heltid med trading men också coaching inom trading. Du har bakgrund inom HR och nu är du en soloprenör, digital entreprenör. Jättekul att du är här.
Superkul för att vara här och kul att du är i Stockholm.
Ja men visst. Eller hur, jag har tagit mig upp till Stockholm trots att jag är nästan dansk så är jag här.
Ja.
Och jag kan ju inte mycket om trading. Det är inte det vi kommer fokusera på främst, utan vi kommer prata mycket om beteende, tänker jag, men också dina karriärval som jag tycker är väldigt intressanta. För om vi går tillbaka då till performance och beteende, är något som jag tycker är jätteintressant med psykologi kopplat till pengar och börsen. Det är något som du också är väldigt duktig på, och det, oavsett investeringsstrategi, tänker jag att det här är en viktig komponent. Eller vad säger du?
Ja men verkligen, och det är väl där vi har liksom snackat ihop oss lite också. Vi ser lite gemensamma nämnare just det här kring, om du kallar det för beteendeekonomi eller om du kallar det för börspsykologi eller tradingpsykologi, men att det finns en så otroligt stark påverkan kring hur vi människor beter oss och hur vi människor beter oss kring pengar och hur vi beter oss kring i flock. Så att hela den aspekten tycker jag är det som har varit mest fascinerande liksom ur mitt arbetsliv eller det som jag har jobbat med. Och jag har alltid jobbat med någon del av liksom, de psykologiska aspekterna, om det har varit i form av beteende eller socialpsykologi, eller när jag har jobbat inom HR exempelvis, så har jag också jobbat mycket med just medarbetare, att medarbetare ska trivas och hur man jobbar med en bra prestation och coachande ledarskap och så vidare.
Mm. Men skulle du vilja dra lite av din bakgrund fram till idag? Mm. Du är 37 idag.
38.
38 idag. Och hur har du vågat ta det här steget nu till att nu kör du ju solo, egen företagare? Hur började hela det här, om du skulle vilja dra lite?
Så jag har nog alltid velat starta eget eller vara egen på något som jag inte vetat vad riktigt. Så för det första var det viktigt för mig att reda på vad jag ville göra för någonting. Så jag har gått egentligen kurser och jag har liksom verkligen tagit reda på vad mina värderingar är, vad jag vill få ut av livet, vad som är viktigt för mig. Och så har jag varit nära några gånger, men det har inte blivit av. Först hade jag en tanke om att jag skulle jobba med någonting inom HR, men då kom covid precis i samma veva när mina tankar började bubbla upp. Och jag kände att okej, det är nog inte riktigt det här jag vill göra. Så, utan det var liksom inte fullskalig träff riktigt. Sen gick det ett tag och jag insåg till slut att både kunna trada och coacha andra då, framförallt inom de psykologiska delarna och mindset-biten, var en sån total fullträff utifrån vad jag vill göra för någonting. Så att på de, liksom mina grundläggande värderingar, så kände jag att det är ju tick in the box på alla rutor. Bara, wow, det är det här jag måste göra. Och oftast är det så att när vi ska göra en förändring så känns det ju väldigt bra. När vi ska göra den, när vi sitter i vår kanske soffa eller vi sitter på någon strand någonstans och vi drömmer kring att vi ska göra det. Sen och ta det här beslutet, det är det tuffa. Men eftersom jag har jobbat med vissa delar så vet jag lite också hur jag ska ta mig dit. Så att beslutet som jag tog först, och det var egentligen det som var svårast, det var att ta tjänstledigt. Så jag tog tjänstledigt först ett halvår. Och det som föranledde där då var att jag tränade ungefär ett halvår på att våga ta tjänstledigt.
Okej. Okay. Hur gjorde du det?
Jag lyssnade på bland annat poddar där man pratar mycket om det här och liksom upprepade mantran i stort sett ett halvår tills jag insåg att nu finns det liksom ingen återvändo längre. Och det är så lätt att man halkar tillbaks till en ganska trygg och bekväm värld. Och jag trivdes jättebra på mitt jobb som jag hade där. Jag jobbade som HR-businesspartner på ett större jobb. Och man kanske har trevligt med kollegorna eller ett nytt projekt som drar igång. Och så hittar man på en ursäkt kring att man vill stanna kvar. Så att ta det här steget är det som är ganska tufft för många. Och det är ju för att vi kastar oss ut i osäkra situationer.
Mm, och du gjorde det också. Det blev efter pandemin. Du kastade ut under pandemin.
Nej, utan det var senare. Men jag hade tankar kring att starta någon typ av företag då. Men jag hittade inte det som jag verkligen brann för. Vilket jag har gjort nu när jag liksom tycker det är så otroligt fascinerande med börsen och psykologin och allting där runt omkring.
Ja, och om vi ska komma in mer på psykologibiten. Mm. Varför tycker du det är så viktigt att ha med den biten i sin investering? Du är ju verkligen supernörd och det är det du fokuserar främst på. Om jag tänker alltså med lite breda perspektivet för vem som helst som vill investera och tjäna pengar.
Mm. Alltså, på något sätt, för mig, jag är ju kanske en udda fågel, för mig är det ett självklart perspektiv. Jag börjar ju trada på grund av psykologin för jag tycker det är så pass fascinerande. Och jag kan inte se hur man inte skulle ha med den här aspekten. För att de flesta antingen investerar eller tradar, eller hur du än liksom väljer att placera dina pengar, eller om du inte väljer att placera dina pengar, är ju baserat på en känsla. Antingen att du kanske vill uppnå någonting som ska göra att du blir mer fulfilled i livet eller att du får ut mer av livet. Och en del kanske är mer så att man vill ha det lite mer trygghet, men det är också kopplat till en känsla. Så att alla våra investeringar och även kopplat till trading, allt är ju baserat på risk. Och med risk så följer också känslor. Så det som många missar tror jag, att man investerar ju för att du vill uppnå någonting. Du vill uppnå en typ av känsla, du vill känna att du har lyckats med någonting exempelvis. Men det är få som kalkylerar också, okej, hur kan jag potentiellt tänkas må under den här resan? Är jag beredd att ta den här exempelvis? Man brukar prata om volatilitet på börsen, men jag pratar också om känslovolatilitet. Toppar och dalar liksom i humör. Och jag vet hur, alltså jag pratar ju med många människor som tycker det är svintufft ibland liksom. Svintufft i att man antingen har långtidsinvesteringar som påverkar en mentalt, som drar ner. Och det här är någonting som inte pratar så mycket om, utan vi ser ju oftast textboksexemplen på sociala medier eller liknande när någon gör pengar. Men vi vet inte vad som föranligger innan, om någon har jättemycket förluster eller 9 bolag som man har sålt till förlust exempelvis, och sen så har man en som går bra och så säger man yes.
Det är lite som travhäst, eller alltså folk som spelar överlag. Man berättar gärna om sina fåtal vinster, ja. Men så kan det kanske vara många förluster gömda där bakom.
Verkligen, och det man ska veta också är att det är så otroligt mycket ego i den här branschen. Så att det är ju många som vill framstå som en bra person också. Så att det är ju många som kanske förskönar sanningen lite. Och det är inte alltid medvetet, utan vi gör det här många gånger för att vi själva ska må bra. Hur ska jag annars kunna motivera att fortsätta göra det här? Exempelvis, eller för min familj, eller för sambo, eller whatever liksom.
Och en sak som jag tycker är intressant är att man pratar ju om börsen, men det är lätt att tro att ens investeringar kanske är helt separat från andra delar av livet. Men du är inne lite på det här, att det kan också vara ett bråk med partner, vän. Det kan också påverka ens beslut på börsen. Alltså hur ser du på det att ha balans i hela livet?
Så jag jobbar ju också som coach. Jag coachar ju uteslutande daytraders eller personer som handlar på kortare tidshorisont. Och där har jag som krav att du behöver ha ett balanserat liv. Annars så kommer inte jag jobba med dig, för du behöver lösa den skiten först. Så det som är så liksom komiskt är det här på ett sätt, att även om vi oftast, det som jag pratar om är ju vad som händer på grafen kopplat till teknisk analys utifrån ett beteendeperspektiv. Men jag lovar att 50% av fallen minst så pratar vi om liksom privata livet. För att det påverkar så otroligt mycket. Så när investeringar eller trading eller whatever går lite segt, så kommer det påverka humör vid sidan av som påverkar övriga delar. Och vice versa, om det är någonting i ens hemsituation exempelvis som påverkar, så kan det göra att vi tar felaktiga beslut eller stressade beslut. För vi har en avsaknad av någonting som vi vill uppnå här, en känsla kanske. Och så vill vi skapa de förutsättningarna här istället. Så det är otroligt ofta det här påverkar.
Ja, det är väldigt intressant. Jag tror det är en viktig komponent av mig också. Att, alltså du kan ha en dålig dag på jobbet. Om du har ett jobb som inte är kopplat till investeringar. Så kommer du hem och så ser du en del röda siffror. Och så kan det få dig att triggera att göra ett sälj som du kanske inte skulle gjort annars.
Exakt. Och det är så lite som krävs för att jag ska spilla över. Och det är så jätteviktigt att man hittar sin balans i det här. För att de flesta håller ju på med investeringar för att man vill må bra. Men det jag ser ganska ofta är att det är många människor som inte mår bra i det här. Du kanske inte har en tillräckligt tydlig plan. Du har inte tillräckligt tydlig riskhantering. Du kanske är en person som inte gillar den risken som du utsätts för. Och det kan ju bero på att du inte har tillräckligt mycket kunskap i vad du investerar i exempelvis.
Men jag tycker det är intressant. Men om du skulle kunna ta det du gör. Du jobbar ju väldigt hands-on med klienter.
Yes.
Men vad skulle du säga för en lite mer småspar? Vad skulle du ge för tips man skulle kunna utnyttja? Alltså ska man till exempel ha någon dagbok över ens känslor, eller bara börja med en tydlig plan? Tror jag det är något som de flesta inte gör. Eller vad skulle du säga?
Jag tror det är viktigt att ställa sig frågan först, varför man investerar. Vad vill jag få ut?
Start with why.
Ja, men det är så enkelt. Ja. Och det är samma sak att de som jag coachar som säger att jag vill bara göra jävligt mycket pengar, och säger att vi kommer inte jobba tillsammans.
Nej.
Du måste ha ett varför, för att när saker och ting blir volatilt och när saker och ting är tufft, så kommer du kunna prata ur, du, jag behöver inte ha de här pengarna, och sen så hittar du på någon ursäkt och sen slutar istället. Du måste ha ett större varför man gör någonting i allting. Och det var ju det som föranledde varför jag gör det som jag gör också. Men svaret på din fråga skulle jag säga, först reda på verkligen varför. Inte ge sig in i för mycket saker om det är för komplext liksom. Är det så att det är ditt största intresse, fine, kör. Men de flesta människor har ju ett liv i övrigt också. Och det är så lätt att man tänker så här att okej, men om jag investerar här och sen så har jag sett några som har fått några 100% avkastning, superbra. Och sen så kollar du inte på den andra sidan. För det finns alltid bless med allting och det finns en curse med allting. Så man verkligen har koll på de sidorna. Så det många pratar om just inom trading också är att man tradar, man gör någonting aktivt. Men jag vill hävda att det många gånger är raka motsatsen, riskhantering. Så jag ser hellre att man definierar sig själv som risk manager exempelvis när du tradar än att du är en trader. Mm. Trader tyder på att göra aktiva saker för att göra pengar i marknaden. Men det jag är väldigt noga med också att grundregel nummer ett är alltid att behålla fintligt kapital.
Don't lose money.
Då kan du inte vara med och spela. Nä, om du slår dem.
Det tycker jag är intressant att jag brukar kalla det mycket för börspsykologi. Mm. Vi pratar innan om skillnad börs- och tradingpsykologi. Mm. Men jag känner att jag har förbättrats överlag i livet väldigt mycket sen jag började intressera mig av det här området. Mm. Känner du på samma vis?
Ja, alltså det är sånt jävla lifehack. Så ja. Det är ingenting liksom.
Eller hur?
Och det handlar ju om att det är tufft att vara människa. Så är det liksom. Vi har våra upp- och nedgångar. Men om man kan se det mer som event, så man kan se tankar och känslor som data-input istället. Här har jag en tanke, okej, vad försöker tanken säga mig? Här har jag en känsla, okej, vad försöker känslan säga mig? Och när vi lägger tid på det här så tenderar det att liksom luckas upp lite grann. Men det som händer många gånger istället är att jag vill inte kännas vid det här, eller jag vill inte tänka så, nu gör vi någonting annat istället. Mm, mm. Och då så förstärks nästan det här, för du kan inte fly från någonting i livet alls. Så att om man går tillbaka till det här, har man en förlust, ta den, se hur känns det, skriv ner. Det är väldigt få människor som gör det. När jag coachar vissa personer så har de kanske haft en vecka där man har tagit för mycket, man har overtradat, man har tagit alldeles för mycket positioner exempelvis. Då är det så här, sätt och skriv, bli av med det så att vi liksom kan bearbeta det. För här uppe är det ganska mycket ytter och det är där liksom mindfulness och meditation kommer in och man kan skapa en klarhet. Och som du sa, det kommer aldrig bli liksom helt klart utan det är lite konstiga tankar som poppar upp och det är inte för inte som det kallas för monkey mind.
Ja men exakt, det är verkligen att man är liksom... Jag har läst i en bok att skillnaden att du är bara en apa med en plan typ. Alltså det är den där skillnaden på oss och apor. Mm. Ja, monkey mind.
Ja, nej, men det är verkligen så. Det är väldigt fascinerande hur pass liksom icke-välskapta vi är för att kunna hantera investeringar egentligen. Mm. Alltså det går ju emot all typ av natur.
Ja, men eller hur? Jag tror alla, om man har lyssnat så här långt, man känner igen sig att känslor styr en stor del av våra liv. Och hur skulle du säga att någon som aldrig har läst eller hört om det här ämnet innan, hur skulle du ta dig an det och lära dig? Alltså strategi och resurser och annat.
Pratar du om den psykologiska biten eller rent investeringstradingmässigt?
Jag tänker mer psykologiska biten.
Så att liksom börja intressera sig för saker är ju väldigt positivt. Så att exempelvis börja intressera sig för meditation. Det finns väldigt lätta sätt att komma igång på idag. Ladda ner en app på mobilen och bara starta. Mm. Det kräver ingenting.
Mm.
Sen så rekommenderar jag alltid att läsa på viss typ av litteratur som förklarar lite mer hur våra tankar fungerar och hur våra känslor fungerar på ett mer greppbart och praktiskt sätt. Jag säger inte att man ska gå till skolboken och läsa 3 år liksom psykologi, utan försök bara förstå det här, okej, hur kan jag förhålla mig till en tanke eller känsla eller whatever liksom, så att du kan få det greppbart. För problemet är att många tycker inte att det här är greppbart.
Mm.
De tycker det är väldigt flummigt, men jag tycker det är väldigt systematiskt om man jobbar på det här sättet. Om man liksom kan se det snarare som en process, som man följer sin investeringsplan, så kan man också följa en plan för sina tankar och känslor och beteenden. Så nu låter det ju väldigt mekaniskt och det är inte så livet är.
Nej.
Men det går liksom att hitta en struktur och en systematik i det. Och det är den det kan jag liksom förespråka. Och då får du framförallt, inte genom att sätta och vara sjukt disciplinerad, utan snarare få ett nytt förhållningssätt. Nytt förhållningssätt för dina tankar och dina känslor är. Vad det innebär att investera exempelvis. Hur saker och ting är osäkert. Hur vi försöker skapa kontroll i våra liv och sådär. Så ett mer filosofiskt angreppssätt skulle jag säga. Men det återspeglar sig i alla liksom vetenskaper ändå som man läser om.
Det är många som går in och kollar väldigt ofta på sina investeringar. Och det kan också påverka en emotionellt genom dagen. Och du sitter ju med trading, du kollar regelbundet, tänker under dagen. Men hur jobbar du med det att kunna distansera också och välja dina tillfällen för att kolla på dina investeringar?
Mm. Så det finns ju lite olika sätt att jobba på då. Men dels så kan man sätta larm. Det vill säga att du får en indikation på när en kursrörelse har varit. Jag är också väldigt tydlig med att ju mer du tittar, alltså om man tittar på antingen vilken graf man nu tittar på, om jag tittar på staplar, så kommer det ta kraft och energi från oss. Det kommer påverka oss psykologiskt och vår beslutsfattningsförmåga. Så när vi gör det här så behöver vi också förstå att det också tröttar ut vår beslutsfattningsförmåga. Så sett över en dag så kommer vi ha sämre förmåga att fatta beslut troligtvis på slutet av dagen. Det behöver inte vara så, men generellt sett. Så om du exempelvis har en plan för att jag vill ville hålla koll på en aktie eller vad det är. Kolla en gång i timmen då kanske. Och att det är max 1-2 minuter och sen så stänger jag igen. Och sen ingenting mer. Men ofta så behöver vi inte kolla. Det är ju ett sätt för oss att skapa kontroll och skapa en känsla av trygghet.
Ja, men jag håller verkligen med om det. För jag vet många som alltså, vill gå in och kolla hela tiden. Mm. Och det är väldigt lätt att man blir addicted också. Att man låter det forma ens dag. Så det är som du säger, att har man kurslarm som är väldigt lätt att sätta upp. Där finns ingen anledning att kolla egentligen om du har den kontrollen på kursen. För det är det viktiga.
Och sen är ju frågan så här, om det kommer till en viss nivå, vad ska du göra då? Ska du sälja av? Är du långtidsinvesterad? Då blir det strunt samma, räcker väl med att du läser efter stängning. Mm. För att du kan också se att du kommer alltid tänka lite annorlunda när börsen är stängd än när den är öppen. För att då kan du fatta ett beslut, då har du kontroll, och sen är det utanför din kontroll. Så att din hjärna och hur du påverkar kommer ju vara olika. Så om jag gör en analys exempelvis under dagen så kommer den vara lite annorlunda, lite förvrängd än om jag gör den på helgen eller på morgonen exempelvis.
Mm, och det känns så ofta om man är en långtidsinvesterare så kan man ju ofta ge sig själv den tiden.
Ja, absolut.
Personer jag pratar med som kanske har en riktig surdeg. Man ligger bara back 50%, men så säger man, nej, jag vill inte sälja. Man väntar tills man går upp till break-even igen.
Mm.
Och den tycker jag är väldigt intressant. Och den är förståelig.
Mm.
Men den är ju väldigt, alltså man vill gärna alltid tjäna tillbaka pengarna i ens förluster. Men det blir lite så att kanske förlusterna ökar ännu mer. Den tycker jag, den är svår mentalt att hantera.
Ja, och om man då tänker ur det här sannolikhetsperspektivet att vissa kommer gå back och vissa kommer gå plus.
Mm.
Och har du en förutbestämd nivå, även om du kan vara relativt lång investerare, så kanske du har vissa nivåer där en aktie kanske inte är lika intressant exempelvis.
Mm, verkligen.
Men jag tror det är jätteviktigt att ha en systematik i det. Och så här att har man en plan, ja, men följ planen. Och sen det är ganska skitsamma hur det känns för mig. Alltså helt ärligt, jag bryr mig inte jättemycket om hur det känns. Alltså det är inte, jag gör inte det jag gör för att det ska kännas bra. Det är inte det som är grejen. Utan det finns ju en systematik och en objektivitet bakom. Sen är inte jag by any means någon form av robot, utan snarare tvärtom. Men jag tränar väldigt mycket på att förhålla mig till tankar och känslor. Och kunna, framförallt då, det som många missar är att man försöker fatta beslut i det här. Men jag vill ta ett steg tillbaka då.
Mm.
Ta en paus.
Och en sak som jag ofta möter är att folk tycker att det ska vara kul att investera.
Mm.
Vi är inne lite på det här nu. Men jag tror man kan ändå enas om att ha roligt när man investerar. Det kan man kanske ha om det är ens hobby. Men huvudsaken man gör det är väl ofta för att man vill få avkastning på något sätt.
Mm.
Och hur tycker du man ska möta det liksom, problematiken om det? Så att man känner att fan, jag vill att mina investeringar ska vara roliga.
Så, och jag kommer blanda ihop det lite nu med trading. Och, liksom, så här, och det är många som har den här för att man är kanske ganska driftig. Man gillar att hitta nya saker man tar hänsyn till eller hitta nya faktorer som gör att det är intressant tradingmässigt, kanske nya indikatorer eller whatever, för att hitta ett perspektiv där man känner att ju mer jag vet desto bättre blir det. Och man har liksom det här. Och det är jag väldigt tydlig med, att de som trader är så här, skaffa en annan hobby. Alltså, det är så enkelt liksom, att om du tycker att det är kul med den fundamentala delen, ja men kör det och läs det då. Men det är många som har svårt att frånkoppla den när du väl kommer. Du får en så pass tydlig bias sen så att det påverkar dina beslut kanske lite för kraftigt. Om det är mycket negativa nyheter i 2 månader kanske kommer det påverka dig liksom.
Jag håller med. Och man kan också tänka att man kan ju ha en liten lekportfölj om det är så att man verkligen vill ge ut. Alltså så här, ja, det får vara en hobby som kostar pengar liksom. Ja. Och så låter du majoriteten, då har vi en strategi och en taktik som vi följer och slaviskt. Och så får du ha lite kul vid sidan. Eller som du säger, skaffa en annan hobby. Jag går till
fair enough.
Ja.
Liksom, att tro att vi ska bli upprymda, för då är ju problemet att då har vi en förväntan från börsen.
Just det.
Att vi vill ha någonting från börsen. Och börsen skiter fullständigt i oss som respektive individer. Liksom. Den bryr sig inte om våra känslor, hur vi mår eller vad vi har för framtidsplan eller vad vi har för våra drömmar. Noll.
Jag har varit uppe i Stockholm sen i måndags och du kunde ju spontant ta och träffa mig också i tisdags var det. Ja. Och hur är livet nu för dig som soloprenör, digital entreprenör och styr allting? Det är många som är intresserade av det. Skulle du kunna berätta lite om det för dig?
Så allting är ju bless and a curse.
Ja.
Så många vill ha det här livet eller att man vill kunna liksom vara flexibel. Men, och det är samma sak med trading, att många vill ha det för att det är flexibelt. Men ju färre ramar du har, ju större osäkerhet också, ju fler aspekter kan du faktiskt jobba med. Så det är jätteviktigt att man har en väldigt tydlig struktur och att man är disciplinerad och man vet varför man gör någonting. För det är så lätt att man liksom svävar ut eller så lätt att man inte har någon som man är ansvarig mot. Så jag har ju byggt mitt bolag genom att jag har flera personer som är ska man säga, med i mitt bolag. Som inte att de är anställda, men de finns på något sätt på en samarbetsplan. Antingen om det är någon som coachar mig eller någon som hjälper mig med den här delen eller den här delen eller den här delen. Mm. Så att jag har hela det invävt. Det finns ju många som drömmer kring att liksom vara helt egen, men det är också ganska ensamt. Så att jag måste ju skapa mina egna, min egen liksom arbetsmiljö, mina egna kollegor och sånt där. Så att ibland sitter jag med andra personer som tradar. Ibland så sitter jag på café eller fik. Och ibland så sitter jag på coworking-ställen. Och ibland sitter jag hemma. Och det är väl det jag uppskattar mest. Att jag får göra lite som jag vill när jag vill. Och ibland sitter jag ute liksom och sådär. Så att man hittar bra perspektiv på saker och ting. Men där man många tror att det som är en bless och liksom det som man verkligen vill ha, ställer ju också ännu större krav. Och det är där man måste vara väldigt liksom noga med också. Så när jag har jobbat liksom disciplinerat ganska länge, så för mig funkar det bra. Men för de allra flesta som kör helt i någonting själva, framförallt inom trading, får det jävligt tufft.
Mm. Ja, men intressant perspektiv. Det är många sådana saker jag också tänkt på själv. Om man skulle testa det, som du säger, med kollegor och disciplin. Mm. Och nu tänkte jag gå vidare till, har du någon bokrekommendation då? Mm. Något inom trading, om du skulle rekommendera en bok till någon som är sugen på att lära sig mer om det området?
Så trading är ju en ganska, någonting man faktiskt behöver liksom applicera och sätta sig in i. Men om man har liksom kikat lite på trading och vill förstå perspektivet, så är det en bok som är liksom själva nästan grunden som har skapat hela den här sfären kring mindset och perspektiv. Och det är en person som heter Mark Douglas som har skrivit en bok som heter Trading in the Zone. Och det är liksom lite bibeln nästan, skulle jag säga. Den ger inte det här konkret exakt vad du ska göra, men det är en väldigt bra blueprint på hur man kan förhålla sig. Så att ur ett psykologiskt och ett sannolikhetsperspektiv, och berör mycket här kring osäkerhet och allting kan hända, så tror jag också att många investerare skulle kunna ha nytta av den här boken. För det sätter saker och ting i sitt perspektiv. Och det är det jag kommer till många gånger, att det är inte att ha någonting specifikt du ska liksom jobba efter eller ska vara på ett visst sätt, utan få nya perspektiv så vi kan förhålla oss till saker på ett mer nyktert sätt. Det tror jag är väldigt gynnsamt för många.
Mm, intressant. Och avslutningsvis, vi pratar mycket fram och tillbaka på Instagram och annat. Och vi pratar en del om tacksamhet också. Mm. Så jag tänkte fråga dig avslutningsvis, Robin. Mm. Är det någonting du är tacksam för idag?
Ja, men jag skulle vilja säga att den här som vi pratade lite om innan, att jag har möjlighet att skapa min egen atmosfär och sådär. Så jag är jättetacksam att jag sitter här med dig idag. Mm. Du blir ju lite som min kollega idag. Du var min kollega i tisdags också när vi satt och jobbade bredvid varandra. Så att den biten tycker jag är jättehäftig och jättehärlig. Så det är jag väldigt tacksam för. Så det var väldigt trevligt när vi satt och jobbade i tisdags också.
Ja, men det var det. Det tyckte jag också var väldigt roligt. Det är också tacksam för. Och vill man veta mer om dig, Robin, så kommer jag skriva vad du heter på sociala medier. Du kör Instagram, du har en hemsida också.
Ja.
Det är väl det främst.
Ja.
Ja. Så säger jag stort tack med det, Robin, för du tog dig tid att vara med här.
Tusen tack för kväll.